Hej och välkomna till Gynpodden.
Hej, jag heter Helena Graflund Lagerkrans och jag är gynekolog och förlossningsläkare.
Och jag heter Lydia Graflund och jag är ekonom och representerar lyssnaren i den här podcasten som handlar om kvinnokroppen.
Det är vetenskaplig fakta om kvinnokroppen och det du hör i den här podden är det som man kan höra om man får träffa en läkare eller en barnmorska i ett möte. Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen.
Så är det. Hoppas att ni vill lyssna.
Välkomna.
Välkomna.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Den här veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrad av Esther Care. Och Helena, det är ju det bolaget, vårdbolaget, som du och jag har varit med och startat. Där vi erbjuder digitala vårdmöten med specialister inom kvinnovård.
Precis. Och vi vet att det är väldigt mycket vårdpersonal som lyssnar på Gynpodden, vilket vi är jätteglada för. Och vi behöver alltid fler gynekologer till SDK. Så därför vill vi nu göra en shout-out till alla er som lyssnar där ute som vill vara med och förändra svensk kvinnovård. Vi söker specialister inom gynekologi, men också ST-läkare som har kommit en bit in i sin ST och som vill arbeta digitalt med handledning hos oss på SDK.
Och precis som det är för våra patienter som kan söka vård hos oss, det vill säga att de kan bo vart som helst i landet eftersom vi är digitala. Om man laddar ner appen och så bokar man ett vårdmöte, så kan ju även läkaren bo vart som helst i landet eller flytta under tiden man jobbar hos oss. Det är ju väldigt, väldigt flexibelt eftersom man jobbar hemifrån. Och jag tänker att det måste ju också vara helt underbart att som läkare kunna arbeta hemifrån och planera sin egen tid några dagar i veckan.
Ja, verkligen. Och samtidigt vara med och förändra kvinnovården med kollegor som är otroligt drivna och engagerade. Det är jätteroligt att jobba på SDK. Och jag tycker att det här är en häftig grej som vi gör just nu, att vi erbjuder gynvård i hela landet.
Och vilka är de vanligaste patientmötena du tar, Helena?
Ja, men det är ju klimakteriet, PMS, mensbesvär. Och det är ju såklart ärenden och diagnoser som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs. Och tar labbprover när det behövs och så vidare. Så gå in på sdcare.com, klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer och skicka in en ansökan.
Tack så mycket.
Tack och välkomna.
Jag tror att många känner som jag just nu en stor sorg för vad som händer i Ukraina. Att man känner att man vill på något sätt kunna hjälpa till, men kanske inte vet exakt hur. Ett tips från oss på Gynpodden är att bidra till flyktingarna som lämnar Ukraina just nu, vilket man kan göra via UNHCR som är FNs flyktingorgan. Krisen drabbar både barn och familjer och liv och säkerhet är i fara. Och UNHCR är på plats. Så man kan bidra med olika typer av summor som kommer att hjälpa människorna som är på flykt just nu. Ett exempel är 370 kronor räcker till ett akut nödpaket som räddar livet på människor som är i en akut situation idag. Och om man bidrar till UNHCR så dubblas din gåva av Akelius Foundation. Så gå in på unhcr.se och bidra helt enkelt. Tack!
Hej och välkomna till Gynpodden.
Välkomna!
Ska du få börja med att presentera dig idag?
Ja, är det sant?
Ja, varsågod.
Får jag börja? Okej. I vanlig ordning så är jag här, Lydia.
Och jag, Helena. Och ja, vad ska vi, det var länge sedan nu vi pratade om vilka vi är egentligen. Nu sitter vi ju här och poddar och vi är systrar, men jag är ju gynekolog. Och du, Lydia, är
ekonom. Och jobbar med någonting helt annat som inte är relaterat till det här alls. Men jag är också kvinna och jag är 30 och jag har många tjejkompisar och mycket
mycket av de ämnena som vi tar upp i den här podden pratar vi om väldigt ofta.
Mm. Och det är så kul att podda med dig, Lydia, för när man liksom lever i den här världen hela tiden, då glömmer man bort lite vad det är som kvinnor egentligen går och funderar på och pratar om och tänker om liksom, och sådär. Så det är så kul att du är med, och du ställer så otroligt bra frågor till våra gäster, tycker jag.
Tack. Ibland känner jag mig lite korkad. Kanske.
Det ska du inte göra.
Men det är för att jag liksom hamnar i det här forumet med er som är så otroligt duktiga på det ni gör. Och varje poddavsnitt är ju med den ena experten efter den andra, och man sitter ju alltid som en, som ett frågetecken. Men det är ju min roll här.
Det är din roll. Mm. Men nu ska vi presentera dagens gäst.
Mm.
Och det är ju jätteroligt, för vi har ju fått hit Angelica Lindén Hirschberg. Uttalar jag ditt namn rätt?
Ja.
Ja. Och vet du, Angelica, jag benämner ju dig som hormondrottningen här i Sverige.
Jag älskar alla dina epitet som du har på våra gäster. Storvulvan var här då för några veckor sedan.
Ja, Nina Bomstarke.
Och nu är det alltså
hormondrottningen. Ja. Men Angelica, det finns ju ingen som kan mer om kvinnliga könshormoner än du i Sverige. Håller du med mig om det?
Ja.
Ja.
Så det kan finnas de som kan lika mycket.
Aha.
Men jag tycker att jag kan en hel del, och det är för att jag är så intresserad och tycker att det är spännande.
Men Angelica, du är professor och överläkare på Karolinska sjukhuset här i Stockholm. Eller Karolinska universitetssjukhuset som det heter. Och sen är du ju såklart gynekolog, och du ansvarar för den endokrina avdelningen på kliniken.
Mm.
Och endokrin, det betyder hormoner.
Mm. Mm.
Och sen bedriver du jättemycket forskning, och framförallt inom hormonella störningar hos kvinnor. Är det en korrekt beskrivning?
Mm.
Mm. Och du ska få prata lite mer om din forskning om du vill sen.
Mm.
Men sen är du också livmedikus, nosar jag på internet.
Mm.
Ja, vad betyder det?
Ja, vad innebär det?
Ja, jag är ju gynekolog då åt kungafamiljen.
Ja, spännande. Mm. Och sen har du uppdrag inom Sveriges olympiska kommitté.
Det stämmer.
Kändisdoktorn som är här.
Precis, hormondrottningen.
Mm.
Ja, men vi kör igång med dagens ämne.
Mm.
Klimakteriet. Mm. Ja, Lydia, vad vill du börja med att fråga, Angelica? Ja, men, om klimakteriet.
Min relation till klimakteriet är inte jättebred. Jag är ju 30 år gammal och har inte funderat så mycket på det för mig själv. Och du och jag pratade lite om det innan, att den relationen man har till det kanske via sin mamma då, framförallt. Och jag vet inte om vi får klippa bort det här, men vår mamma hade bröstcancer när jag var ganska liten.
Och då, hon var 50 år precis då.
Ja, men exakt. Mm. Och då blev hon ju satt i klimakteriet, och sen så verkade det vara liksom över på något sätt. Så det känns inte som att vi har haft någon relation riktigt till klimakteriet i vår familj än. Du får se till stumpan sen när det är där. Man får följa din resa.
Ja, visst, absolut. Men Angelica, kan inte du berätta vad som definierar klimakteriet? Vad är de första symptomen på att man närmar sig?
Ja, men det kan ju se väldigt, väldigt olika ut. Så det är väl snarare det som är typiskt, tycker jag, för klimakteriet hos kvinnor, att det kan variera något enormt. Ja, men en del har väldigt uttalade symptom och förstår kanske direkt att det här måste vara klimakteriet. Medan andra har kanske lite lättare diffusa symptom, och att det kan dröja ganska länge innan de förstår, oj, kan det här vara klimakteriet?
Mm.
Och sen så finns det ju då ungefär kanske 25-30% som passerar klimakteriet utan att känna någonting egentligen.
Mm.
Förutom att mensen upphör. Och det här att mensen upphör, det är en bestämd tidpunkt. Och det är det vi kallar för menopaus. Och i medeltal så är det då i knappt 52-årsåldern som man kommer i menopaus. Men det är en jättevid normal variation också. Som man säger, mellan 45 och 60. Så det är ju väldigt stor normal variation. Och då kan ju symptom börja kanske 4-5 år innan menopaus. Och det vanligaste är ju då att det första som händer är att menscykeln påverkas. För själva klimakteriet definieras av att äggstockarnas östrogenproduktion avtar. Och för att ha mens och regelbunden mens så måste man ha tillräcklig östrogenproduktion. Så det första som händer då när östrogenproduktionen avtar är att ägglossningen störs. Och då kan man få en oregelbunden mens, och det är ju jättevanligt. Och ibland så behöver man kanske behandla det. För att om man har väldigt oregelbunden mens, då kan ju det leda till rikliga blödningar, och man kan till och med få järnbrist eller blodbrist då, så att det kan man behöva behandla. Men sen så kanske det börjar smyga sig på lite andra symptom, det här med vallningar och svettningar. Och man kanske inte riktigt liksom kopplar att det kan vara klimakteriet. Och det är ju många kvinnor som säger spontant att när de väl förstod det så blev de så överraskade, för man, när man är i fertil ålder, då man tror knappt, kan jag komma i klimakteriet? Det känns så avlägset och så främmande, och det är ju också väldigt definitivt, så det är ju en helt annan fas i livet.
Men det kan pågå under så lång tid,
det här kan, perioden. Det kan pågå, jag menar, hela klimakteriet kanske är en 10-årsperiod. Men när man börjar närma sig den här tidpunkten när mensen upphör då, det är då som man kan ha de här klassiska klimakteriesymptomen som vallningar och svettningar. Men en del kanske inte har så mycket vallningar och svettningar, utan mer att de märker att de bara sova rätt dåligt på nätterna. Att man har en ytligare sömn och kanske vaknar upp lättare, och sover man dåligt en längre period, då brukar man ju inte må så bra. Så man kan känna av att man är mer stresskänslig, att man, ja, humöret påverkas, och man känner att man är allmänt liksom lite obalans och sådär då. Men, och det är en period som kanske kan vara flera år, att man har det här med vallningar och svettningar och tycker livet är bara pest. En del kan ju ha väldigt uttalade symptom. Och just om man sover dåligt så kan ju det påverka livskvaliteten enormt faktiskt.
Men en del patienter kommer ju och säger liksom att de känner sig framförallt håglösa, lite deppiga. Och så. Men det är i stort sett det enda symptomet de känner. Kan man ändå tänka att det är klimakteriesymptom?
Ja, för det
i
kan,
den åldern så att säga.
Ja, för det kan ju vara väldigt, för första då, varierande symptom. Men sen så kan ju en del vara direkt kopplade till att det här med att östrogenproduktionen avtar. Men sen så kan man ju ha symptom som är mera, så att säga, indirekt kopplade till den här hormonomställningen. Och ibland kan det vara svårt att veta vad är det som är direkt kopplat och vad är det som är indirekt. Men till exempel då, om man sover dåligt, då är det ju mycket, så att säga, sekundärt till det som, ja, kan vara indirekt kopplat då till klimakteriet. Att man har humörpåverkan och blir lättare irriterad och allmänt låg och tycker livet är ganska trist. Och sen så märker man skillnad kanske på kroppen, och man känner sig inte attraktiv längre och så. Så att det kan vara en jättejobbig period.
Jag kommer faktiskt att tänka på nu, för när jag var lite yngre och jag var mycket hemma hos en kompis vars mamma då, jag förstår nu, gick ju igenom klimakteriet, för att hon sänkte temperaturen i huset till så här 16 grader hela tiden. Det var skitkallt, och när man skulle sova där så fick man ju ha extra täcken och kläder på sig, och alla andra gick runt och frös väldigt, väldigt mycket. Men hon tyckte att det var så varmt. Varför får man de här svettningarna? Varför blir man så varm när man går igenom klimakteriet?
Ja, nej, men det är ju ganska intressant då att temperaturregleringen, den regleras ju så att säga i centrala nervsystemet, i förlängda märgen här då från hjärnan. Och östrogen kan man säga har en balanserande effekt på temperaturregleringen. Så att när östrogenproduktionen minskar så blir man mer känslig för temperaturskillnader. Så väldigt små temperaturskillnader kan göra att man börjar svettas, och sen när man svettas så fryser man. Så att omväxlande då kan det vara det att man svettas och sen så fryser man, så det blir det att man tar av och på kläder hela tiden.
Vad är det som gör att det sen regleras och blir, alltså att symptomen är övergående? För ja, det blir de går ju över efter ett tag.
Ja, för de allra flesta går ju de här symptomen över. Och då tänker man sig att jag menar, från början så svänger ju de här hormonerna supermycket. Det är verkligen berg- och dalbana. Och det är väl egentligen svängningarna som man kanske mår sämst av. Men sen när östrogenproduktionen har minskat mer och mer, då kommer det på en mer stabil, lägre nivå. Och då på något vis, då anpassar sig kroppen och de här olika systemen så att det blir mer jämnt. Och faktum är att man tror ju då när man är mitt uppe i den där perioden, gud, ska jag ha det så här resten av mitt liv? Det här är inget kul. Men vad man kan trösta är ju att det kommer ett liv efter klimakteriet också. Och de flesta av de här symptomen brukar ju faktiskt försvinna. Och att man då mår bättre helt enkelt när det blir mer balans på allting igen då.
Finns det någonting man kan göra under den här tiden för att lindra symptomen? För det, du sa ju att det kan pågå i 10 år. Ja. Det är ju rätt länge.
Ja. Jo, det är jättemycket man kan göra och det låter kanske lite tjatigt att hela tiden påpeka det här med livsstil då, men det är särskilt viktigt under den här perioden att man har en bra livsstil, att man äter regelbundet och helst inte för mycket, för det är också så att man lättare lägger på sig under den här perioden, för östrogen motverkar ju lite grann det här med bukfetma och det, va? Och så plötsligt så märker man, oj, så här stor brukar inte min mage vara, och då har man gått upp 5 kilo på kort tid, va? Och så tror man att det ska vara så, men det behöver inte vara så. Och om man tänker extra mycket på livsstilen och helst också träna regelbundet, då kan man ju motverka dels att man går upp i vikt, men också de här symptomen som vallningar och svettningar. Så att regelbunden fysisk aktivitet, det kan man verkligen betona just under den här perioden. Det ska man ju alltid hålla på med, men särskilt under den här perioden. För att det sker dramatiska förändringar under kort tid. Och har man olyckligtvis då råkat gå upp kanske 10 kilo på ett par år, då är det svårt då och försöka gå ner igen. Så att det är bättre att mota Olle Grind från början.
Jag hörde något konkret exempel från dig i en annan podd om just motion, som jag ändå tyckte var så bra att du sa det, för då sa du någonting i stil med att det räknas inte att vara ute och gå en liten promenad med hunden, tror jag. Nej. Du sa, utan liksom att man måste få upp pulsen och man måste faktiskt bli lite trött, svettig, andfådd för att det ska ha den här effekten som man är ute efter.
Och hur länge ska man ha lite puls, så att säga? Hur länge ska man hålla på?
Nej, det finns ju allmänna rekommendationer om det, men jag tänker mig väldigt enkelt så här, 2-3 gånger i veckan, helst minst 30 minuter åt gången då, men där man verkligen får upp pulsen och anstränger sig. Sen är det jättebra med promenader och så också, men för att det verkligen ska få effekt så måste man känna att man anstränger sig.
Det här är bara en reflektion av att vi har spelat in ganska många avsnitt nu, Helena, och att det är ju så många områden där rekommendationen är ät bra och träna
och sov.
Det är ju, och det vet man ju, sen så vet man ju att alla gör det inte, för att det är inte så lätt alltid, men det är ju mantrat.
Men om man nu äter och sover och tränar och sen har man ändå jättebesvärligt. Vad gör man då?
Ja, men då tycker jag man ska söka gynekolog faktiskt och diskutera vad det finns för olika behandling då. Och det finns ju väldigt effektiv behandling mot just de här klassiska klimakteriesymptomen som vallningar och svettningar. Och det är ju östrogenbehandling. Och det kan ju i vissa fall vara kontroversiellt, men då tycker jag man får diskutera igenom det, hur man ser på det. Men har man symptom som påverkar livskvaliteten på ett avgörande sätt, och kanske inte minst det här med sömnen och att man känner att man helt enkelt inte presterar som man brukar göra, då tycker jag man ska söka och resonera om vad det finns för olika typer av hjälp man kan få.
Och varför är det kontroversiellt?
Ja, det är ju framförallt att många förknippar då den här behandlingen med olika risker och kanske framför allt risken för bröstcancer. Och när man hör östrogen så är det ju fortfarande många som kopplar det till ökad risk för bröstcancer. Och det är ju inte riktigt sant om man ska vara riktigt ärlig och bena upp det här. Utan det är betydligt mer komplicerat än så. Och som vi vet idag då, så är det ju framförallt den här kombinationsbehandlingen östrogen och gulkroppshormon som ger en något ökad risk för bröstcancer. Medan om vi pratar om östrogen enbart så har vi faktiskt inte bevis idag att östrogen enbart ökar risken för bröstcancer. Så att det här är väldigt komplexa samband och det är inte svart eller vitt, utan det är en utmaning att försöka förklara det här för en patient.
Men då kanske patienten undrar, måste jag ha gulkroppshormon då?
Precis, och det är ju faktiskt så att det är östrogenet som har effekt på de här symptomen som vi har pratat om. Och enda anledningen till att vi ger gulkroppshormon då, det är för att om man skulle ge enbart östrogen så kommer det stimulera livmoderslemhinnan att tillväxa. Och på lång sikt då så kan det leda till cellförändringar i livmodern. Men kombinerar man östrogenet med gulkroppshormon så balanserar de här två hormonerna varandra när det gäller livmoderslemhinnan. Så då motverkas den risken. Så det är snarare att man får en minskad risk för livmodercancer med kombinationsbehandling. Då.
Så summa summarum, man väljer mellan lite förhöjd risk för bröstcancer eller lite förhöjd risk för livmoderhalscancer.
Nej, för det första så måste man skilja på livmodercancer och livmoderhalscancer. Mm. För livmoderhalscancer, det är en helt annan typ som är kopplad då till ett virus, ett sånt här vårtvirus, HPV som många känner till. Medan livmodercancer, det är ju slemhinnan på insidan av livmodern som är mer då hormonellt beroende. Och av någon anledning är det så att gulkroppshormon har motsatta effekter jämfört med östrogen när det gäller livmoderslemhinnan. Medan i bröstet så verkar de mer så att säga potentiera varandra, om man säger så. Så att kombinationen kan ge vissa risker då för bröst. Mm. Medan det snarare har skyddande effekter på livmodern med kombinationen.
Finns det någon, eller är det vanligt att kvinnor tar bort livmodern i klimakteriet? Att man vill minska den risken?
Det är en jättebra fråga, för det ser ju väldigt olika ut i världen, om man säger så. I USA har man ju faktiskt varit länge väldigt pigga på att ta bort livmodern. För att när man kommer i klimakteriet, det jag nämnde var ju att det är vanligt med blödningsrubbningar i början. Och ibland kan man ha jättetrassligt med det. Och det kan ju också vara kopplat till att man har såna här muskelknutor i livmodern som kallas för myom. Och ibland om det är väldigt trassligt då så opererar man helt enkelt bort. Men vi har ju också alternativa behandlingar, till exempel hormonspiral som många känner till och som faktiskt i de flesta fallen fungerar väldigt bra, så man slipper operera. Men fortfarande är det så att i vissa delar av världen, fortfarande till exempel i USA, så är man ganska pigga på att operera bort livmodern. Och har man opererat bort livmodern, då behöver man faktiskt inte gulkroppshormon då som tillägg till östrogenbehandling. Så att det kan ju vara en fördel. Sen kan man ju säga då att man ska ju aldrig operera bort något organ om man inte måste. Mm.
Men den här hormonspiralen som du nämnde nu, som är jättebra i den här perioden då när man har väldigt rikliga blödningar, oregelbundna. Och jag har ju jobbat på gynakuten och tagit emot många kvinnor som är just den här perioden av sitt liv som blöder så mycket att man typ måste söka akut för att man svimmar i hemmet. Då är ju hormonspiral supereffektivt. Men då funderar jag på, den verkar ju så lokalt i livmodern. Har den också en ökad risk för bröstcancer när man behandlar den tillsammans med östrogen i klimakteriet?
Det är en jätteviktig och jätteviktig jätterelevant fråga. Och tyvärr så har vi inte riktigt svar på det.
Nej.
Vi har inte riktigt de studierna. För de studier som har gjort, då har man gjort stora studier, registerstudier på man kan säga alla kvinnor som använder hormonspiral. Och man kan ju använda hormonspiral av olika anledningar. Det används ju som preventivmedel enbart. Och också enbart om man har då muskelknutor och rikliga blödningar. Och sen så är det en del som använder det i kombination med östrogen. Och man har inte riktigt kunnat besvara den frågan just hos den här gruppen som använder i kombination med östrogen. Vi har inte tillräckligt med data tyvärr. Men vi kan idag inte frikänna att även hormonspiral i kombination med östrogen kan påverka bröstet.
Nej.
Vi kan inte helt göra det.
Och sen funderar jag också på, p-piller brukar man också säga att det finns en liten, liten ökad risk för bröstcancer under pågående behandling. Men den risken försvinner när man avstår p-pillerbehandlingen. Är det samma sak med östrogenbehandling?
Absolut.
Under klimakteriet?
Ja, så är det.
Så det är bara under pågående behandling?
Mm. Det stämmer.
Nästa fråga som jag funderar på då är, hur länge ska man äta hormonbehandling under klimakteriet? Vad är din rekommendation för det?
Ja, tidigare så hade vi så att säga en slags femårsgräns. Det är många kvinnor som har hört talas om det. Och den baserar sig då på det här med risken för bröstcancer. Att man i studier hade sett att den kommer ju inte med en gång. Och för det första, om jag får ändå lägga till det då, så tar det ju väldigt många år att utveckla en cancer. Det räcker inte med 5 år, utan det kanske är 10 år eller ännu längre. Men när det gäller hormonbehandling, då tror man så här att den kan så att säga stimulera, om man redan från början har små såna här mikrohärdar i brösten, så kan den stimulera de här cellförändringarna så att de tillväxer. Och då har man ju sett i studier då att statistiskt så kan man påvisa en ökad risk efter drygt 5 år. Det är vad de flesta studier har visat. Och då hade man tidigare en gräns för att man kanske inte bör behandla längre än 5 år. Och i de allra flesta fallen så försvinner ju de här symptomen också ungefär efter cirka 5 år. Men idag så har man tagit bort den där 5-årsgränsen. Det är liksom ingen bestämd gräns, utan det ska vara mer individuellt.
Mm.
Vilket jag tycker på ett sätt är mycket, mycket bättre. För att ibland kan det ju räcka med bara ett par år kanske. Och ytterst är det ju kvinnan själv som måste bestämma, naturligtvis i samråd med sin doktor, hur länge det är lämpligt. Men i vissa fall så kan det ju vara så att man vill ha behandling lite längre. Och då är tanken att man ska göra en individuell bedömning då för varje enskild patient. Och det är klart, det är svårare.
Mm.
Men det är säkert bättre för den enskilda kvinnan att man gör så.
Mm.
Mm.
Men det gjordes ju en studie för några år sedan, eller det är kanske det är 10 år sedan nu, eller där man tittade på ett jättestort antal kvinnor som stod på hormonbehandling under klimakteriet. Och då blev man till och med tvungen att avbryta den i de äldre åldersgrupperna, var det inte så?
Mm. Mm. Det är ju faktiskt nästan 20 år sedan.
Är det så länge sedan? Okej.
Men det har ju kommit, det var en jättestor studie som brukar kallas då VHI-studien, Women's Health Initiative Study. Och det har, i det här jättematerialet då, så har man ju fortsatt att publicera olika resultat som har kommit efter den första studien. Och vi har ju lärt oss väldigt, väldigt mycket på den studien faktiskt. Nu tappade jag bort din fråga.
Ja, min fråga var, i de äldre åldersgrupperna så fick man väl åtminstone avbryta, som jag minns, eller när jag bara hört om den här studien, att man fick avbryta för att man såg en massa komplikationer om kvinnorna var över 70, var det så?
Ja, det var ju så att man inkluderade ju kvinnor alltifrån åldern 50 till 79.
Mm.
Och de behövde inte ha några klimakteriesymptom, utan de skulle vara allmänt friska. Men det var ju en stor andel äldre kvinnor, och som vi normalt sett inte sätter då på potenta östrogenläkemedel. Utan vi brukar ju sätta in det i samband med klimakteriet som är 50-årsåldern. Och det är sällan man sätter in det på 70-åringar så att säga. Och det som var nytt då i den där första studien, det var ju det att man såg en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Och då var det i hela den här populationen då. Men när man tittade lite noggrannare på materialet, då såg man ju att riskökningen fanns bara i den här äldre åldersgruppen. Framförallt om man delade då och tittade på de som var 60 år äldre eller de som var yngre än 60 år. Och det intressanta var ju att de som hade påbörjat behandlingen i nära anslutning till menopaus, alltså i 50-årsåldern, där såg man ju en skyddseffekt av den aktiva behandlingen när det gällde hjärt-kärlsjukdom. Medan de som var äldre då var det precis tvärtom. Mm. Och det här tycker jag illustrerar så tydligt att det här med hormoner, det är verkligen inte svart eller vitt. Utan hormoner kan ju ha väldigt olika effekter och kan så att säga modifiera, påverka olika faktorer där man inte alltid i förväg kan räkna ut vad blir så att säga nettoresultatet. Och som man har tolkat det här då är ju att östrogen kan ha olika effekter på hjärt-kärlsystemet. De positiva effekterna är ju till exempel att det ger upphov till att kärlen lättare vidgar sig och så. Och det förbättrar cirkulationen kan man enkelt säga. Medan de negativa effekterna är blodpropp. Och blodpropp ökar ju om det här med processen av åderförkalkning och så har kommit igång. Och enkelt så tänker man sig då att om man påbörjar behandlingen i yngre åldrar, då kan man tillgodogöra sig mer de här positiva effekterna av östrogen. Medan om man påbörjar när man är lite äldre och kanske har börjat få lite åderförkalkade kärl, då överväger de negativa effekterna.
Just det. På tal om de här åldersgrupperna, vad är den äldsta åldern du har sett att en kvinna går in i klimakteriet?
Ja, det är en jättebra fråga, men det är väl upp mot 60-årsåldern. Mm. Så att det är ju en jättestor normal variation. Ja.
Och vad är det yngsta?
Ja, nu på Karolinska så är vi ju lite specialiserade på kvinnor som har olika hormonella rubbningar. Och det finns en grupp kvinnor som kommer i tidigt klimakterium av olika skäl då. Och det kan till och med vara så att det finns ju ovanliga tillstånd där man inte så att säga får en normal utveckling av äggstockarna och man redan från början har äggstockar som inte fungerar normalt. Mm. Så att det kan vara alltså från väldigt ung ålder och uppåt då. Mm. Och kommer man i klimakterium före 40-årsålder, då är ju det en diagnos att säga, för det är inte normalt.
Och de kvinnorna ska ju alltid ha behandling, eller hur?
De ska alltid ha behandling. Om man säger totalt sett så är det kanske 1%. Så det är ju inte så där jätteovanligt ändå. Mm.
Hur märker man det?
Ja, det är en bra fråga. Är det så att man har haft mens, man har fått igång mensen och sen att det här utvecklar sig, då brukar man ju märka det genom att mensen börjar krångla och sen uteblir. Och sen att man får de här klassiska klimakteriesymptomen som vi har pratat om. Mm. Och ofta blir de mer uttalade än vid ett normalt klimakterium. Och att man kan också uppleva den här stressen och må verkligen jättedåligt. Så då är det viktigt att man söker för det. För att precis som du sa då, så ska man ha behandling då. Och då är det här med östrogenbehandling. Och då är det inte bara för att motverka symptomen, utan vi vet också att det finns medicinska komplikationer med tidig klimakterium. Mm. Och det är till exempel då en ökad risk för benskörhet, ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och ökad risk för demens faktiskt. Mm. Och det man säger kognitiv påverkan med minnespåverkan och koncentrationssvårigheter och så. Då. Så att det är jätteviktigt.
Och jag tänker också att för de kvinnor blir det ju kanske svårare att få barn.
Ja, tyvärr är det ju så. Och där är det ju inte alltid som vi kan hjälpa med att kunna så att säga, ja, förbättra fertiliteten. Eller i princip så kan vi inte det. Men vi vet också att sånt här tillstånd kan lite granna variera. Så att man kan, i vissa fall så kan man bli gravid, men att det är en dålig prognos för det. Mm. Men sen så finns det ju en viss form av provrörsbefruktning då, då, som kallas för äggdonation, som man kan erbjuda de kvinnorna. Mm.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrat av mittpreventivmedel.se, som är en informationssida från Bayer.
Mm. Jättebra informationssida. Den är full av information och material för att du på bästa sätt ska kunna välja vilken preventivmedelsmetod som passar dig allra, allra bäst.
Mm.
Och det vi tänkte prata om idag, det är att det finns något som heter samtalsguide på den här sidan.
Mm.
Och det är ett formulär där man får en massa frågor. Till exempel så här, att komma ihåg att ta med preventivmedel dagligen är inget problem för mig, eller ibland svårt, eller inte min grej.
Mm.
Eller om jag blir gravid nu och så vidare. Liksom. Så att man får kryssa i en massa frågor och ta ställning och fundera innan du träffar din gynekolog eller barnmorska. Så att du liksom verkligen får med alla frågor som är viktiga för dig i det där mötet.
Ja.
Så man kan fylla i den på den här hemsidan, så kan man skriva ut den här blanketten och ta med den.
Ja. Jag skulle säga att det verkar ju som att det är framförallt 4 kategorier som är väldigt viktiga. Och sen så spelar det ju in vad du har tagit innan och hur det har funkat för dig och sådär, och din historik. Men det verkar ju som att det handlar mycket om hur liksom ordningsam man är, eller hur strukturerad man är att kunna ta någonting dagligen. Hur viktigt det är att man inte blir gravid. Användning av hormonella preventivmedel. Och om man vill påverka sin menstruation på något sätt. Så det verkar som att det är de 4 kategorierna som man bör fundera på innan man väljer ett preventivmedel. Man får bra guidning i hur man ska svara på de här med olika kategorier och olika svar. Och sen så tar man med sig det till sitt möte med barnmorska och gynekolog, och då är man väl förberedd.
Mm. Och jag lovar er att om ni gör det här innan ni går till en barnmorska eller gynekolog, då kommer ni få mycket bättre hjälp. För att det här är liksom ingenting som bara finns i en, utan man måste liksom fundera lite på så här, vad är viktigt för mig? Vill jag ha mens eller inte? Och så vidare. Så att gå in på mittpreventivmedel.se och titta runt där och gör den här
samtalsguiden.
Tack Bayer för att ni har utvecklat denna braiga sida om preventivmedel.
Den är otroligt bra. Tack så jättemycket.
Tack. Veckans sponsor är Libresse.
Precis, och på Libresse där har de ju tagit fram produkter som är framtagna för underlivets bästa. Där de fokuserar på att vara vulvavänliga och svanenmärkta. För att underlivet ska få det absolut bästa under den tiden som man behöver ett skydd.
Till exempel så kan man köpa menstrosor där. Jag tycker att menstrosor är en otroligt bra produkt. För det är ju så att man vet ju faktiskt inte alltid exakt när mensen kommer. Eller mellanblödningar. Eller rikliga flytningar.
Och har man då ett par menstrosor på sig, då kan man känna sig skyddad hela tiden. Mm. Så jag tycker faktiskt att det är en superbra produkt.
Det är en sjukt bra produkt. Så innovativt tänkt. Och någonting som jag tycker att alla kvinnor ska testa som känner sig lite osäkra på om man kommer ha någon typ av mens eller någon typ av flytning och vill känna sig säker både dag och natt.
Och alla produkter är framtagna med underlivets bästa fokus. Ja. Och så jag kommer på en grej till, Lydia, med Libres. Jag som är lite patriotisk och gillar att köpa svenska varor. Libres är ju faktiskt ett helt svenskt varumärke.
Ja, det är det.
Och ett svenskt företag.
Det är stort.
Det är stort.
Ja, för jag känner att man har ju vuxit upp med Libres. Man har ju funnits alltid. Det har man ju funnits jättelänge. Och känns så duktiga på det de gör.
Precis.
Jag är ju inne på Libres hemsida och jag rekommenderar alla att gå in och titta på den. Den är så fin och jag tycker att de lyfter så mycket bra information. De, till exempel så tar de upp lite siffror där de skriver att så här, 64% tycker att det är jobbigt att prata om underlivshälsa. Och det här går ju verkligen i linje med den tabun som vi försöker bryta i Gynpodden som har med underlivshälsa eller underlivet och den kvinnokroppen att göra. Vilket är verkligen i linje med vad Libres också vill göra. Och visste du, Helena, att 48% har inte fått lära sig av flytningar där?
Nej, jag vet. Jag tror inte det har ingått i liksom biologin tidigare.
Nej, vänta. Så här var det. 48% har fått lära sig av flytningar där. Det betyder ju att det är en ännu större siffra som inte har fått lära sig det.
Ja, vi får göra om läroplanen för biologin och människokroppen. Flytningar är en del av människokroppen och lika som mens. Så är det.
Exakt. Ja. Och en men, av två kvinnor skäms över sitt urinläckage. Ja. Nej, tack så jättemycket Libres för att ni lyfter det här. Vi tycker att det är helt, helt fantastiskt. Och stort tack för att ni sponsrar den här podden.
Tack!
En kanske lite udda fråga, men vi har ju spelat in avsnitt om menstruation, hormoner och liksom reproduktionen. Och vet ju nu att man föds med 500 000 ägg. Och när man då går in i klimakteriet, försvinner de då? Eller har de tagit slut? Eller är det bara att själva liksom produktionen och maskineriet lägger ner?
Ja, faktum är att äggen börjar försvinna redan under fosterlivet. Så att man har som mest ägg ungefär i mitten av graviditeten har fostret som mest ägg. Och sen då efter vecka 20 så börjar de avta.
Som bebis alltså?
Som foster!
Så jag började förlora ägg liksom när jag var...
När du lagade mammas mage.
Ja, jag var 6 månader.
Mm. Ja, men så är det. Och sen när man föds då så kanske man har, som du sa, 500 000 upp till 1 miljon, inte vet jag. Och sen så har det minskat ytterligare då när man kommer in i puberteten. Mm. Och det är egentligen då som allting tickar igång och att äggstockarna blir aktiva och så. Mm. Och att de här ägganlagen börjar mogna och man får en sån här menscykel. Och varje menscykel då så är det ju en pool av såna här ägganlag som växer till och mognar. Och sen är det ju oftast då bara en som mognar fullt ut och som leder till ägglossning. Medan de andra tillbakabildas och försvinner. Mm. Så man förlorar ju hela tiden ägg. Mm. Men i normalfallet så föds man ju ändå, eller att man har ett stort överskott. Mm. Så att det ska ju räcka då under ens fertila liv.
Men om man börjar närma sig klimakteriet, jag tänker för de kvinnor som kommer in i klimakteriet för tidigt och ändå kanske vill ha barn. Men liksom innebär själva klimakterietiden att du har inga ägg kvar? Eller kan man i så fall kanske plocka ut ägg och frysa in till exempel? Och sen så gör man det på konstgjord väg om det är något fel.
Det är ju en jättebra fråga och det är inte alltid så lätt att bedöma det där. För att ofta är det ju så att man har ett lågt antal ägg kvar. Men i vissa fall kan det vara så att man bedömer att det ändå finns ägg här. Men då kan det vara av dålig kvalitet. Och i kliniken har vi egentligen inget bra mått på det här med äggkvalitet, utan det är ju det mer att man märker det när man försöker då stimulera äggstockarna och få dåligt svar så att säga, och det inte händer så mycket, då förstår man kanske att det är inte så bra äggkvalitet. Men i normalfallet när man börjar närma sig klimakteriet, då har man ju ett litet antal ägg kvar. Mm. Så är det ju.
Mm. Många ägg som har gått åt under
precis.
Den tiden.
Ja, gått till spillo, tänker Lydia.
Jag tänker det, att bara jag sitter här nu så går det åt en massa ägg.
Jag hoppas du inte blir allt för stressad av det.
Nej.
Okej, men om vi ska bara sammanfatta lite med det här med hormonbehandlingen, så om man är i en inom citationstecken normal klimakterieperiod eller ålder när man hamnar i klimakteriet, alltså någonstans från 45 upp till 52-55 kanske, då är det jättebra med behandling om man har symptom. Är man under 45, då ska alla kvinnor söka gynekolog och diskutera hormonbehandling.
Ja, det håller jag verkligen med om.
Bra.
Då har vi fastställt det.
Då har vi fastställt det, och det är viktigt. Jag undrar, Angelica, vad är de vanligaste myterna om klimakteriet? Du får plocka ut några.
Ja, den frågan var jag inte riktigt förberedd på. Nej, men en myt kan ju vara då att till exempel att sexualiteten försämras.
Det tänkte jag faktiskt fråga om.
Och det behöver inte vara så. Det kan faktiskt vara precis tvärtom. Så det är också väldigt individuellt, och om man ska prata om hormoner då, så är det ju så att då är det kanske framförallt de manliga könshormonerna som är viktiga för sexualiteten och förlust och så. Och även om äggstockarnas östrogenproduktion avtar, så avtar inte produktionen av de manliga könshormonerna, utan de finns kvar där.
För kvinnor har också produktion av manliga könshormoner?
Ja, alltså äggstockarna producerar ju både kvinnliga och manliga könshormoner, och det är viktigt att det är balans mellan dem. Men man kan säga då efter klimakteriet, eller före klimakteriet, då har man ju mer dominans av östrogen, det kvinnliga könshormonet, medan efter klimakteriet då är det mer de manliga könshormonerna. Och idag vet vi att de spelar jättestor roll. De spelar stor roll för sexlusten och vitaliteten och orken och så vidare. Så att återigen, man ska inte, tidigare var vi ganska pigga på att operera bort äggstockarna för att till exempel förebygga då för äggstockscancer. Men även om man har kommit till klimakteriet, så kan äggstockarna vara av stor betydelse. Och en del kvinnor upplever faktiskt en positiv effekt. De slipper tänka på det här med blödningar. Det är inte så kul när man ska ha samliv och man känner sig aldrig fräsch och sådär. Och man kan slappna av, man behöver inte vara rädd för att bli gravid. Och man är i en annan livsfas och så vidare. Va? Så att det möjligen skulle ju kunna vara en myt. Det finns säkert hur många som helst.
En följdfråga på det här bara. Så att om man har mer sexlust än andra, har man mer testosteron i kroppen då?
Ja, det är ju inte heller riktigt så enkelt. Alltså, för att vi vet att det har gjort flera studier, framförallt då på äldre kvinnor som man kallar då postmenopausala, efter menopaus. Och då har man kunnat visa tydligt att testosteron till skott förbättrar lusten om man har låg lust från början. Så det har vi, har vi klarlagt, kan man säga. Men däremot när man försöker då se om den egna hormonproduktionen har relation till sexlusten, då har man inte kunnat bevisa det i studier. Så det är inte så enkelt. Och det vet vi ju när det gäller det här med sexualitet, att det är ju otroligt komplext. Hormoner spelar roll, men det är så många andra faktorer som spelar roll och som kanske är ännu viktigare också.
Men betyder det att ni i vissa fall tillför testosteron då för att höja sexlusten?
Ja, det är en bra fråga. Och
Nu tycker jag vi har lämnat klimakteriet lite.
Men det är bara intressant kanske för de som går igenom det och funderar över den frågan, även om det var
nytt.
Jo, nej, men alltså, jag tycker nog att det är en relevant fråga.
För att
det finns en grupp kvinnor som har då låg lust. Och att ha liksom nedsatt sexlust i sig behöver ju inte betyda att man lider av det. Men en del gör det. Och inte minst för att det kan påverka relationen och så. Och söker för hjälp. Och då vet vi då att testosteron faktiskt har en positiv effekt. Problemet är bara att det finns inget läkemedel på marknaden, i alla fall inte på den svenska marknaden, som är avsatt för behandling hos kvinnor. Utan det vi använder i kliniken, det är läkemedel som är avsedda för behandling av män som har testosteronbrist.
Ping på affärsidé, eller?
Det finns ju i världen så finns
exakt,
det.
Exakt, ta det till Norden.
Ja, exakt. Va? Så hur som helst, i vissa fall så behandlar vi kvinnor med testosteron. Absolut, det gör vi.
Men nu är jag ju så tråkig, så nu går jag ju tillbaka till de här lite mera kliniskt, de här lite mera vanliga frågorna. Torra slemhinnor. Mm. I slidan, det är ju jättevanligt efter klimakteriet. Och det är ju, skulle jag säga, helt ofarligt att behandla med lokalt östrogen.
Ja, för vi kom aldrig så långt innan. Nej. Vi kom där till runt menopaus och så kom vi inte till efter det. För det är precis som du säger då, när de värsta hormonsvängningarna har lagt sig, om man är med på en stabil lägre nivå av östrogen. För östrogen upphör ju inte helt att produceras. Bland annat kan vi producera i fettväv och andra vävnader. Men hur som helst, om man har lägre östrogenproduktion, då kan det påverka slemhinnor. Så att slemhinnor generellt blir torrare. Och då tänker man kanske i första hand på underlivet, och det kan vara nog så besvärligt i vissa fall. Att man känner sig jättetorr och får väldigt ont då i samband med samliv och så. Så att man helt tappar lusten och det blir bara plågsamt. Och så kan man också få symptom på att man får liksom urinträngningar och kanske lättare urinvägsinfektioner, och det kan bli jättetrassligt. Sen är det faktiskt inte bara slemhinnor underlivet som kan påverkas, utan slemhinnor generellt. Till exempel i munhåla, i ögon och i näsa och så vidare. Så man kan få problem med tänderna, man kan få problem med ögonen som rinner och så vidare. Och det kan också hänga ihop då med den här östrogenbristen. Men till skillnad då från hormonbehandling som man ger för att påverka det här med vallningar och svettningar och så, så finns det ju lokalt östrogen också som man använder för underlivet. Och det ska inte påverka resten av kroppen. Och den behandlingen har ju ingen ökad risk för någon form av cancer. Varken bröstcancer, livmodercancer eller någon annan form av cancer. Och ingen ökad risk för blodpropp heller, trots att det kan stå så i den här bipacksedeln. Och varför det gör det då, det är ju för att man har slagit ihop alla slags östrogenpreparat och har inte skilt upp då de som påverkar hela kroppen och de som påverkar bara lokalt. Mm.
Så det är ju verkligen en uppmaning till alla kvinnor som har torra underliv. Gå till gynekologen och få lokalt östrogen, för det förändrar ju livet för många att få det. Så, och det är som sagt, det är ju inte så kontroversiellt.
Nej. En annan fråga, går män igenom något motsvarande tillstånd?
Nej, jag tycker inte man kan säga att de gör det. För att klimakteriet är ju ändå en ganska dramatisk hormonell förändring på relativt kort tid ändå. Ja.
Det är inte lätt att vara kvinna alltså.
Medan för män är det så att de bildar ju könshormoner från testiklarna och binjurarna. Hos kvinnor är det ju från äggstockarna och binjurarna. Men hos män är det så då att testosteronet, det minskar successivt med åldern. Så att till exempel en 50-årig man har ju mycket lägre testosteronproduktion än 25-årig man.
Så de har mindre sexlust när de blir äldre? Eller?
Nej, men det kan vara så att män i den åldern kan få problem med samlivet. Och det är ju, återigen är det ju inte en faktor. Men att det är ju inte ovanligt att män i 50-årsåldern börjar få potensproblem och såna här saker. Det som kan vara lite olyckligt är ju då om kvinnan då plötsligt vaknar till.
Och just det.
Att man inte riktigt är synkade.
Småbarnsåren är förbi.
Ja. Ja.
Så det är, nej, men då får killarna ovanligt steppa upp, tycker jag.
Eller så får man skaffa en yngre kille.
Gud, det ska vi inte uppmuntra till. Nej. Inte i första hand. Angelica, ja. Det finns så mycket intressant att prata om med dig, för hormoner är ju otroligt spännande. Mm. Men vi har två lyssnarfrågor som jag tänkte att vi skulle dra.
Mm.
Den ena tycker jag är ganska rolig, för då är det en kvinna som skriver så här: jag är en 60-årig privilegierad kvinna, frisk och hälsosam, nikotinfri och sportar, och sex har alltid haft stor betydelse i mitt liv. I samband med klimakteriet försvann all lust, utöver svettningen med mera, så blev jag torr överallt. Sen 7 år tillbaka, alltså från då 53 års ålder, så äter jag östrogen så har jag östrogen och gestagen. Jag har provat Provera och lite annat. Sen 1 år tillbaka så har jag plåster 100 mikrogram i kombination med hormonspiral för att minska riskerna. Jag mår så bra. Sexlivet är fantastiskt. Lust och lubrikation åter på topp, men livrädd för risker och att jag har tillfört hormoner i så många år. Behöver jag verkligen sluta? Jag vet att det här är en lyxfråga, men mitt liv skulle verkligen kännas bedrövligt om sex inte längre var en stor del av mitt liv.
Mm.
Svarar vi henne, hon är 60 år.
Ja. Jag kan inte uttala mig exakt när det gäller henne som person då, för man behöver ju träffa en patient och undersöka och få helheten och så vidare. Men återigen så är det ju så att det finns ju inte någon absolut gräns för när man måste sluta, utan livskvalitet är ju jätteviktigt, och det är ju för första patienten själv som måste uttrycka vad har hon för önskemål, och vill hon det, ja, då är det ju upp till den behandlande läkaren att tänka till, finns det några hinder här? Mm. Och av hennes berättelse så hör jag ju inga hinder för att hon kan fortsätta.
Mm.
Men nu har vi ju inte hela bilden.
Nej.
Men är det väldigt viktigt för en, då får man ju diskutera för- och nackdelar. Och sen så ska vi alltid uppmuntra till att man följer det här screeningprogrammet med mammografier då.
Och sen också kanske då, som du berättar, att när det lägger sig på lite mer stabil, låg nivå, så återfår man stabilitet i livet, och kanske sexlusten ökar igen, jag menar i hennes liv, även om hon skulle sluta med sina mediciner.
Ja, absolut, det behöver inte hänga bara på just den behandlingen, men har hon hittat någon behandling som funkar bra nu, då tycker jag hon kan fortsätta ta, men sen kan man ju tänka sig att man till exempel minskar dosen och lite sådär då. Så att jag tyckte att det lät lugnt.
Ja, jag tyckte också det. Och sen en annan lite kortare fråga. Då är det en kvinna som är 48 år som har jättejobbiga klimakteriebesvär med svettningar och vallningar bland annat. Hon har migrän med aura och inte kunnat käka p-piller under sitt liv. Kan man ändå ta klimakteriebehandling med östrogen och gestagen?
Vad innebär migrän med aura?
Ja, det är när man har migrän med som kommer med en slags förvarning. Det kan vara till exempel synfenomen och så.
Jag känner att jag frågat det här en gång tidigare.
Ja, men nu ska jag komma ihåg. Och då avråds man från att äta kombinerade p-piller. Mm. Hur är det med östrogenbehandling under klimakteriet då?
Mm. Det är också en jättebra fråga, och där får man ju också göra en individuell bedömning. Men jag ser det absolut inte som något absolut hinder för östrogenbehandling. Men då kan vi försöka förklara då att det är skillnad på om man använder östrogen i tablettform jämfört med om man får det i form av plåster, gel eller en spray som finns idag. För äter man östrogentablett äter så kommer det passera levern. Och då kan östrogenet påverka levern och bland annat stimulera produktionen av faktorer som har med blodpropp att göra, blodproppsbildning. Medan om man får östrogen som tas upp via huden då, som till exempel plåster, då får man inte den levereffekten. Och då har man till exempel ingen ökad risk för blodpropp och inte heller då stroke. Så att i det här fallet då så skulle man ju rekommendera sån behandling.
Just det. Mm. Vad bra, det har inte vi tagit upp här tidigare under programmet, att plåster inte har någon ökad propprisk. För det är ju jättemånga som frågar om det.
Ja, ja men det stämmer.
Det är ju en fråga till som vi behöver prata om, och det är ju det här med bioidentiska hormoner. Det är så på tapeten. Du måste ju få 1000 frågor om det här, Angelica.
Frågan är vilken tapet? Jag har aldrig hört talas om det.
Har du inte?
Nej, men om du pratar om det ute på stan.
Okej, okay, förlåt. Om man har patienter som går igenom klimakteriet med klimakteriesymptom, så är det väldigt många som har hört, läst och vill ha bioidentiska hormoner. Och kan inte du berätta vad, för vi har inte något sånt på den svenska marknaden idag, eller har vi det nu?
Jo, för det första måste man ju göra klart vad är bioidentiska hormoner då. Och det betyder helt enkelt att så att säga själva substansen är identisk med det kroppsegna hormonet. Sen kan det ju bildas på olika sätt. Det kan bildas utifrån växter eller på något annat sätt och produceras så att säga syntetiskt. Men själva molekylen är identisk med det kroppsegna. Det är det vi kallar för bioidentiskt. Och då kan man säga att det mesta av det östrogen vi använder för klimakteriebehandling, det är bioidentiskt. Så östrogendelen är egentligen ingen issue, om man får säga så. Utan det är ju den här andra delen då med gulkroppshormon. Och då finns det ju både syntetiskt gulkroppshormon som inte riktigt identiskt då med det kroppsegna. Men så finns det också, det vill säga är progesteron och som är identiskt då med det kroppsegna gulkroppshormonet. Och då finns det ju både studier men också uppfattningar om att det är stor skillnad då mellan syntetiskt och kroppseget gulkroppshormon. Om vi tittar på den samlade litteraturen, om man ska förenkla det här, för det är inte lätt att bilda sin uppfattning. Men ska man förenkla det så kan vi inte enkelt säga att det kroppsegna gulkroppshormonet är generellt mycket bättre än det syntetiska. Men det förefaller så på det viset att studier talar för att kroppseget gulkroppshormon, som vi kallar för progesteron, ger mindre risk för bröstcancer. Men det förefaller vara omvända när det gäller livmodercancer. Det vill säga att kroppseget gulkroppshormon förefaller ge en något större risk för livmodercancer. Och jämför man då med syntetiskt, det vi kallar för gestagen då, så är det precis tvärtom, att östrogen kombinerat med syntetisk gulkroppshormon snarare minska risken för livmodercancer. Så här ska vi väga då det här med risken för bröstcancer och risken för livmodercancer. Och det är ganska komplext. Mm. Men vi måste komma ihåg att enda anledningen till att vi rekommenderar gulkroppshormon, det är för att skydda mot livmodercancer. Mm. Det är ju det som är anledningen. Och det är en del som hävdar då det här att man har sett mindre risk för bröstcancer med progesteron beror på att man inte har tillräckligt hög dos, och det är därför det heller inte skyddar mot livmodercancer. Mm. Så att man kan prata, är det så att säga kvantitativa skillnader
mellan,
eller är det en dosfråga eller är det så att det naturliga progesteronet på något vis är bättre utifrån en kvalitativ aspekt? Och den frågan har vi inte riktigt fått svar på ännu.
Fortsättning följer.
Fortsättning följer. Så det är, sen så kan man tänka sig att de här två olika då substanserna eller grupperna kan påverka humöret på olika sätt. Och det tror vi kanske spelar stor roll också för hur man uppfattar det här med naturligt och syntetiskt. För att det syntetiska gulkroppshormonet kan i vissa fall ge en negativ humörpåverkan. Mm. Lite grann som PMS-symptom. Mm. Mm. Att man känner sig lite låg och ja, lite så här humörpåverkad. Och det är inget kul att känna det.
Mm.
Och vissa är jättekänsla för det. Medan det kan vara så att det är mindre risk för den påverkan med det naturliga. Och det är klart att om man mår bättre då av ett preparat, då tror man ju också att det är bättre ur alla aspekter, så att säga. Det är lätt att tro det, men det är inte så enkelt. Så det återstår faktiskt mycket forskning innan vi vet tydligare svaret på den där frågan.
Mm. Men ändå intressant att höra det som finns på det än så länge, den forskning. Jag tror att vi måste avsluta här nu.
Vi har pratat en timme nu.
Ja. Angelica, du börjar bli torr i halsen.
Ja, men vi tackar Angelica så mycket för att du kom hit.
Underbart intressant att sitta och lyssna på dig. Mm. Det är därför det har gått en timme, det känns som det har gått en kvart ungefär. Men jag tänker också, vi får väl ta klimakteriet del 2 nästa år.
Exakt.
Underbart, tusen tack för att du kom hit och förhoppningsvis på återseende.
Tack så mycket. Tack.
Hej. Ja, Lydia.
Ja.
Visst är hon imponerande med sin kunnighet.
Ja, verkligen. Ja. Otroligt intressant att lyssna på och så duktig.
Ja, så duktig. Men du måste ha lärt dig jättemycket om klimakteriet, du som inte visste nästan någonting.
Jag har lärt mig väldigt mycket och min reflektion är att det är inte lätt att vara kvinna. Alltså.
Nej.
Det är så många steg, och det är också därför vi gör det här. Ju, för att det är ju så många steg som vi går igenom, som vi måste gå igenom för att man har en kvinnokropp. Och den är ju också fantastisk för att den har ju så mycket power och den reproducerar världen. Mm. Men det är ju ett maskineri som påverkar en ganska mycket och som faktiskt kanske inte passar in i det samhälle som vi lever i. Och det är inte helt lätt för kvinnor att balansera det.
Nej. Man måste vara proaktiv, tänker jag, och man måste ta hand om sina besvär. Så om man har besvär, man ska inte gå med dem i liksom tysthet och skämmas. Och liksom, utan har du några besvär, gå till doktorn. Liksom, och så kommer du få råd.
Ja.
Och det är ju min uppmaning, liksom, att kvinnor ska inte gå och lida.
Verkligen
det är inte så
inte.
Det ska vara.
Men, och det är ju en del. Min andra tanke är ju, jag som jobbar i arbetslivet, som är, framförallt så jobbar jag inom bankvärlden och det är ju väldigt mansdominerat.
Mm.
Om jag skulle ta upp några av de problem som jag upplever för att jag är kvinna, som är vanliga problem som alla kvinnor går igenom och som män inte behöver ha att göra med, då skulle min chef dö.
Ja. Kan inte du bara säga så här nästa gång, så här, ursäkta mig till din chef, men alltså det kliar så mycket i snippan idag, jag har en svampinfektion. Kan du inte bara säga det och se vad han säger?
Alltså, däremot så har jag haft en anställd som tog upp, hon bara, jag har så mycket mensvärk idag, alltså det gör så ont och jag är så sur. Och jag bara, gud, jag förstår, vet du, vi kan ta det här någon annan gång, så här. Alltså, vi behöver inte ta det här just här och nu.
Det är för att du är en kvinnlig chef.
Ja, men exakt, och det är så här, man kan prata om, så vill jag ha det. Och det är väl säkert skönt för henne. Men jag å andra sidan har en chef som...
Men dra svampkortet och se vad som händer.
Nej, men inte svampkortet, men kanske så här, gud, nu har jag så mycket mensvärk att jag håller på att dör. Då skulle han ramla av stolen.
Ja, men vi får väl vagga in honom med lite försiktighet. Börja med mens då, och sen tar du svampen senare. Eller om nästa gång säger du så här, du, ursäkta, jag måste gå till doktorn, jag har fått klamydia. Och så får vi se vad hon säger då. Men Lydia, nu måste vi avsluta. Okay. Vi kan inte sitta här och prata om roliga skämt med din chef hela kvällen.
Nej, jag vet.
Puss och kram, gumman.
Han är ju inte svensk heller, så han kommer ju aldrig lyssna på det.
Nej, vad bra.
Puss och kram, hejdå.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.